Han vill göra ett EUSA, men det blir mer och mer likt ett EUSSR. Radio Folkungen den 5 mars 2024. Klaus här, Sven och Ingrid likaså. God kväll, gott folk. Först påminnelse om tinget, 24-26 maj. Mycket spännande talare som jag tyvärr inte kan avslöja.
Det är fruktansvärt bra i alla fall. Jag har ju fått reda på lite.
Ja, det ser lovande ut, va?
Ja, jag vet. Nu kommer du säga att, men du ska ju komma, Ingrid, också. Ja, så kanske det.
Ja, jag har lärt mig att det inte funkar på dig. Ja, men det är en väldigt trevlig lista. Formuläret ligger uppe, så du bara går in och nosar fram det på hemsidan. Den gula bannern högst upp. Gå in och anmäla där. Det har kommit in en hel del anmälningar redan. Det är bara 2 månader kvar. Lite drygt, 2,5. Jo, vi ska prata lite grön bubbla som vanligt. Jag läste en mycket intressant artikel i Kvartal. Det är min fru som brukar läsa faktiskt. De skickar grejer ibland. Den här Christian Sandström har vi pratat om tidigare. Du känner till honom också, Ingrid?
Ja, jag tror det var jag som tog upp honom första gången, va?
Det kan vara så. Ja, han ligger ju efter mig då, för jag publicerade ju min vindkraftsartikel för 2 år sedan och han skrev någonting för 1 år sedan, men okej.
Okay. Han jobbar sig igenom flera sådana mytområden, kan man säga.
Alltså, vad är det för andra områden då?
Det jag stötte på honom först var kring digitalisering och hur det påverkar och inte.
Alltså rent psykiskt?
Mer ekonomiskt och... Hur snabba framstegen är, för det är ju något sånt där man säger hela tiden att det går så fort, och i själva verket så är det ju vissa applikationer som går fort, men i de flesta fall så är ju tekniken väldigt gammal. Sånt har han skrivit om.
Ja, okej. Okay. Ja, det är bra. Han spräcker floskler.
Precis.
Den gröna bubblan är ju en floskel utan motstycke. I alla fall, den här artikeln han berättar om en undersökning han och en kollega hade gjort på alla 210 vindkraftsanläggningar, totalt 3393 vindkraftverk i landet. Med undantag för ett litet antal som man inte hade data på, för de var privatägda. Slutsatsen är, inte under något enskilt år har branschen som helhet gått med vinst. Och jag citerar vidare här då. Totalt har de 167 vindkraftsanläggningar vi granskat producerat och sålt elektricitet för 34 miljarder kronor. Kostnaderna uppgår dock till 48 miljarder kronor. 34 har de sålt för och kostnaderna 48. Vilket innebär att branschen gör en förlust på totalt 14 miljarder kronor under dessa år. Det innebär en genomsnittlig förlustmarginal på 40%. Men innan de här 40%, man brukar ett friskt bolag pratar man om vinstmarginal. I den här sjuka branschen så får vi prata om förlustmarginal. Alltså förlusterna har rört sig i intervallet 19-90% av omsättningen under de här åren. Så tänk att du säljer för 100 och du gör förlust på 90. Det är ingen bra affär, kan man säga. Man säger också att Kina är de som är den största utländska ägaren, och de ägde, jag tror det var 13% av alla vindkraftverken i Sverige. Men de står för en fjärdedel av alla förluster. Så det är rätt åt dem. En grej som jag tyckte var särskilt intressant här, det står så här. De kinesiska investerarna har liksom många andra baserat sina investeringskalkyler på den vindkartläggning av Sverige som Energimyndigheten låtit göra. När man ser vindkraftsbolagens stora förluster finns det anledning att ifrågasätta hur väl denna vindkartläggning stämmer. Det var första gången jag hört talas om den här statliga vindkartläggningen. Är det möjligen någon typ av bedrägeri som staten ägnat sig åt för att locka hit utländska vindkraftsägare?
Men gjordes den ungefär?
Vet faktiskt inte när den gjordes, men det måste ju vara några år sedan i alla fall. Då. Det är värt att gräva lite i. Har du hört talas om det här, Sven, du som är vindkraftsexpert?
Nej, jag visste att det finns i vindkraftsmotståndarkretsar en
att den här vindkartläggningen har blivit en snackis, kan vi säga.
Mm.
Men det är också allt. Däremot så har jag ju haft det tvivelaktiga nöjet då att vara med från, vi kan säga, från ax till limpa när det gäller uppförandet av en vindkraftpark. Och det första som inträffade på de markerna, det var att helt plötsligt så röjde man skog på, ja, en cirkel med en diameter på kanske, säg 200 meter.
Men de hittar aldrig granbarkborrar och sånt där de ska röja. Det brukar ju alltid vara problem att bebygga allt med allt annat, men vindkraft går det tydligen bra.
Ja, nej, men det här för mig, jag vindkraft och natur tror jag inte i biologisk bemärkelse, med undantag för vissa fågelproblem då, är inte en så stor grej, inte för mig i alla fall. Jag tror att det påverkar rätt så lite. Däremot så påverkar det estetik, vår kultur, vår folksjäl. Det är ett ingrepp som får någon slags folkligt kulturella konsekvenser som är svåra och negativa. Men jag måste bara berätta klart. Då röjde man skog på ett lite märkligt sätt, en stor cirkel, ungefär som att ett rymdskepp skulle komma in och landa där. Men det man sen satte upp där, det var en rackarns lång mast. Och högst upp i den så satt utrustning för att mäta vindförhållanden då. Det var liksom första tecknet på att någonting var på gång. Och sen 10 år senare så var det här övergreppet komplett, kan man säga. Då var alla vägar dragna, alla kraftledningar nedgrävda och vindsnörerna uppförda då. Så såg det ut.
Jag tror att det Ingrid syftade på, det var att man brukar alltid hitta någon sån här amazonsk pillgiftsgroda eller någonting på marken, och sen så avbryts alla, ja, exploateringar. Och
då ska jag tipsa, ja, Ingrid, om att granbarkborre är då fel art att exemplifiera det med. För den finns tyvärr rätt så rikligt då. Det är ett skadedjur.
Ja, det var fel av mig då. Nej, men det brukar alltid vara något sånt där de hittar på, någon vithövdad hackspett eller kan ta vad som helst då.
Ja, nej, det är där Kina-puffarna ska bygga grafitfabrik i Timrå. Där har man, vilket jag tycker är alldeles utomordentligt, där finns det en sällsynt fjäril.
Ja.
Som jag nu inte kommer ihåg namnet på, men den ställer till problem.
Fantastiskt.
Ja, så att svensk naturvårdsbyråkrati kommer så att säga till vår räddning när de kinesiska horderna i ekonomisk bemärkelse anfaller.
Det finns ju något sånt där riktigt härligt byråkratiskt begrepp som är liksom typ mikrobiotop eller något sånt där. Där man menar att det är något speciellt på just den här platsen, och de hittar på sådana platser ofta om man vill sätta stopp för folk. Vet ni vad jag syftar på?
Ja, alltså det här är... Det är väl artskydd man brukar prata om, och man gör inventeringar.
Så kan det vara, ja.
Ja, men alltså, ja, hur ska jag säga? Jag är nog lite sån där grön taliban i de här frågorna, därför att svenskt skogsbruk har drivits så långt att vi har extremt lite vad vi skulle kunna kalla för riktig skog kvar i Sverige.
Urskog?
Nej, inte urskog. Det behöver inte vara urskog. Men nästan all skog består av träd som började sitt liv i ett växthus. Och som sen hamnade i backen med hjälp av en thailändare eller balt. Så att det är monokulturella planteringar. Ingen blandskog som har kommit upp för egen kraft. Det här är svårt för folk att hålla koll på, därför att de flesta människor tillbringar väldigt lite tid i i naturen helt enkelt. Och så att det finns en, någon slags diskrepans mellan de som går ett antal mil i väglöst land varje år, vilket jag gör då, och de som inte gör det.
Jag tycker det är skönt att vi har en miljötalban här i vår lilla trio.
Ja, det är för mig en själslig och estetisk fråga, en fråga om god smak.
Mm. Nej, skogen är magisk. Den är, många svenskar tror inte att vi har något exotiskt, men skogen är extremt exotisk, skulle jag säga.
Ja, oja. Våra årstider är exotiska.
Så att om någon utlänning frågar mig vad är typiskt svensk, då brukar jag svara skogen. Aha, säger jag ändå. Sen tar jag ut dem till skogen och visar.
Jag har två grejer här på den gröna bubblan som förtjänar att nämnas jättesnabbt. Det ena är de problemen som har blivit allt svårare på Malmbanan. Och Malmbanan är ju en järnväg som går genom Norrbotten. Lite på snisken upp mot vad heter det? Vassiaure tror jag det heter, va? Före riksgränsen. Så kommer riksgränsen och så korsar man gränsen till Norge. Till Narvik, va?
Ja, det är Narvik.
Ja. Och Malmbanan används där för att transportera malm och stålpellets för vidare skeppning då ut på världshaven. Och den här är ju helt enkelt i så dåligt skick i förhållande till transportintensiteten eller vad vi ska kalla det. Så att det blir urspårningar och driftstopp och det blir enorma intäktsbortfall för LKAB och även då den här Anders Sundström, Harald Mix med flera, gruvan, gruvbolaget Kaunis Iron. Därför att de går på vägtransport, stora ekipage då, 90 tons ekipage tror jag det var, som har dispens för att köra på väg till Svappavaara och där lastas de om just till Malmbanan och vidare. Så att nu häromdagen då var det den andra urspårningen på kort tid med stora skador som följd. Och nu skriker man förstås att staten ska gå in och fixa det här, va? Det kan man ju göra om man betraktar saken ur LKABs perspektiv, eftersom LKAB är ett statligt företag. Men alla de här privata bolagen som är beroende av Malmbanan, de kan gott stå där och skrika, tycker jag. Bygger man sin affärsidé på någonting som kräver att en illa skött järnväg ska fungera tipptopp, då har man räknat fel i sina affärskalkyler.
Det där, jag som har jobbat lite med gruvbolag som finansanalytiker, det absolut första man gör när du hittar en fyndighet, det är att du räknar på fyndigheten. Men det näst första du gör, alltså nummer två, det är att kolla in infrastrukturen runt omkring. Finns det el? Finns det vatten? Finns det transportvägar? Och det där är en väldigt stor kostnadspost som kan göra att ett projekt blir av eller inte.
Ja, precis. Och då, det leder oss elegant över till den andra grejen här. Och det är att kriget mellan H2 Green Steel, som också är en Harald Mix-produkt. Och H2 Green Steel ska ju då göra vätgas, stål. I Boden bygger man en anläggning. De är nu i krig med Vattenfall. Därför att elen räcker inte till. Och Vattenfall har ju då det tvivelaktiga nöjet att för respektive, vad ska vi säga, aspirerande stor konsument av el allokera en liksom del av den tillgängliga, inte produktionen, utan för, här är det ju både produktion och distribution av elen det handlar om. Båda kan ju vara utbytesbegränsande. Det vill säga, det kan vara antingen produktionen som är för liten eller kraftdistributionen som är för begränsad, eller båda. Men H2 Green Steel, de får helt enkelt inte den el de förväntar sig. Vilket naturligtvis kan leda till enorma problem för dem. Och det är samma sak där. Jag tycker att det är okej att kalla folk för dum i huvudet om de går och bygger en jätteanläggning för att göra vätgasstål utan att förvissa sig om att man kan mata anläggningen med el. Mm. Alltså då har man ju brustit på precis som i Klaus exempel med gruvan. De har ju brustit på det, liksom ett fundamentalt plan från start.
Men de har inte fått löfte alltså om att de skulle få el, eller? De bara började bygga. Ja.
Vad vet man vad som sker bakom lyckta dörrar och fördragna gardiner? Det här är ju människor. Anders Sundström är ju med även i det här. Och han är ju du och broder med hela socialdemokratin. Så att vad han har fått för löften eller inte, det lär vi aldrig få veta. Men vad han än eventuellt har blivit lovad så har det inte fallit ut i... Alltså har det inte materialiserat sig uppenbart.
Mm. Så den här idén att Norrland är en landsända där det finns oändligt med billig el, den stämmer alltså inte då?
Nej. Och skulle det ändå stämma så tillvida att man lyckas mata alla de här verksamheterna, så är det jag fusknorrlänningen och de riktiga norrlänningarna som kommer få betala hela kalaset genom att vi får mycket högre elpris i framtiden.
Ja, ni kanske får lika högt elpris som jag som bor i elområde 4.
Ja, det kommer vi att få. Mm. Och då ska man också ha klart för sig då att de här, betraktar man de här, den här ekonomiska utvecklingen som i termer av arbetstillfällen och ekonomisk aktivitet runt omkring de här gruvorna, fabrikerna och så vidare, så är det så att de är ju extremt centraliserade. Hela den här gröna revolutionen betyder för en jämtlänning absolut inte ett jävla dugg. Det är ju liksom 60 mil ifrån södra Jämtland upp till de här projekten. Mm. Tror jag. Det är i alla fall väldigt många mil. Det ger ju inga arbetstillfällen i Jämtland.
Nej, tvärtom. Om energipriserna där stiger så blir det färre arbetstillfällen.
Precis. Det är lite som entropi där, va? Att betraktar man elen som en begränsad resurs, så är det rimligt att ställa frågan, hur använder vi den här elen för att den ska ge för hela samhället ett gynnsamt ekonomiskt utfall? Ett jättebra exempel på hur man inte ska göra då, det är att bygga, när Facebook bygger serverhallar i Luleå. Det blir färre arbetstillfällen än på den lokala ICA-butiken. Men man slufsar i sig kopiösa mängder med el. Medans en mekanisk verkstadsindustri som har en avancerad tillverkning som bygger på, ja, i någon mening humankapital, det vill säga att du har människor som har dels erfarenheter och kunskap i huvudet och dels färdigheter i händerna, och det här gifter sig då till en yrkesskicklig industri som inte är lätt att flytta till Kina, därför att det hela bygger på att det finns människor som har kunskap och färdighet. Det är ett exempel på en ekonomisk aktivitet som är väldigt gynnsam.
Ja, fast den gynnar inte politiken på samma sätt, för att en serverhall gör ju möjlighet för politiker att blanda sig i vad som får spridas på den här plattformen. Det gör ju inte, den möjligheten ger ju inte den mekaniska verkstaden.
Ja, det är ju ytterligare en dimension i just Facebook-fallet.
Det har jag faktiskt inte ens tänkt på, men det är sant, va?
Ja, det där är mer än en konspirationsteori. De har haft möten. Vad tror du man diskuterar på sådana möten?
Ja. Men det där är väl... Ja, som sagt. Det är ju belagt. De har möten. Om diverse saker.
Ja, för några år sedan så pratades det till och med om att det fanns en svensk version av Google. Där vissa sökord och sånt inte skulle generera träff.
Den här lilla sossedvärgen, han var ju en central figur i det där. Han, skåningen, Morgan.
Mm. Just det.
Du menar i Google-situationen?
Ja.
Mm.
Han vars fru gör olagliga slagningar i Säpos register. Men de fick behålla jobbet. Det får man tydligen göra oavsett vad man gör nu för tiden. Ja. Mm. Vi pratade lite ekonomi här då. Lönsamhet. Och jag vet inte om vi lovade det förra gången eller om vi, du och jag, diskuterade det efter vårt lilla program. Men jag tänkte jag skulle ha en liten ekonomihörna. Nationalekonomihörna. I den här podden. Och premiär skulle då vara idag. Ska vi ta ett ekonomiskt ämne innan vi går in på dagens tema, som för övrigt är EU, men det kommer vi till här efter.
Ja, det tycker jag.
Och i så fall så är ämnet äganderätt fundamentalt. Alltså jag har ju det österrikiskt ekonomiska perspektivet som jag kört många år då på Mises-podden på den tiden jag höll på med den. Och österrikisk nationalekonomi har ingenting med dagens Österrike att göra eller att man tillämpade den i Österrike. Det har att göra med att det är en ekonomisk, nationalekonomisk skola som uppstod i Österrike i slutet av 1800-talet. Och man löste vissa fundamentala problem som nationalekonomerna på den tiden hade kört fast i. Och därför fick den namnet den österrikiska skolan. Men den här ekonomiska skolan, den är besatt av logik och frågor om vad man kan veta överhuvudtaget. Och slår upp en nationalekonomisk bok idag så utgår man ifrån en väldig massa antaganden som man redan känner till. Till exempel, ja, på sidan 2 står det pengar och så står det någonting med budgetlinje och sen så kanske finns en centralbank. Och det här är ju saker som skymmer sikten. Man ska börja mycket, mycket, mycket enklare. Grunden. Och på sätt och vis kan man säga att grunden i alla ekonomiska resonemang är ägande. Vad innebär det att man äger någonting? Vad skulle ni säga?
Att man har rådighet över någonting. Bestämmer över den.
Mm.
Ja, det håller jag med om. Jag är en varm anhängare av den principen, och jag har också rätt så svårt för, ja, när man kommer in på immaterial rätt och ägande av saker som det inte riktigt går att ta på och så vidare.
Mm. Just det. Man kan då tala om, man kan också ha ett kontrakt eller ett löfte från till exempel staten där det står att du äger det här, eller du äger den här cykeln. Men om du inte har rådighet över den, så äger den på pappret men inte i verkligheten. Så att här behöver man skilja på ägande de facto eller de jure. Alltså, har jag rådighet över den eller står det bara på pappret att jag äger den? Och här har jag lite grann, jag har ägnat många år åt frihetliga idéer och libertariansk teori, om det nu finns ett sånt ord. Och kortfattat kan man säga att libertarianismen har två budord. Det är en väldigt smal filosofi egentligen. Man kan inte bygga ett libertarianskt samhälle. För det är för få pelare att bygga det på. Men däremot så kan de här idéerna vara del av många olika typer av samhällen. De här två reglerna är: du ska inte stjäla och du ska inte döda. Två av de 10 budorden ungefär. Alltså, du ska inte ta andras egendom. Och du ska inte skada andra. Om det inte är självförsvar eller så. Och det låter väldigt enkelt. Men det är inte enkelt. För vad är ägande? Att respektera andras egendom, det förutsätter att begreppet ägande är definierat. Men det finns många sätt att se på ägande. En vanlig syn på ägande, det är den här lockeanska. Efter John Locke. Som säger att man äger någonting och man har ockuperat det ursprungligen. Alltså, man har tagit någonting som inte någon har, som inte var ägt av någon tidigare. En bit mark eller någonting sånt. Då äger man det. Eller om man har fått det av någon som äger det tidigare. Eller om man har köpt det av någon som ägde det tidigare. Då äger man det. Men även den här teorin är full av brister. Är det rimligt att jag äger halva Sverige? är det rimligt, och du nämnde det här Sven, immaterialrätt, är det rimligt att jag på något sätt äger alla framtida intäkter av en idé? Det finns andra typer av ägandebegrepp. Odalrätt, som är en gammal nordisk syn på rätt. Det är att du egentligen, du äger en gård med odalrätt. Det innebär att du äger den för tillfället. Men egentligen tillhör den din släkt. Och du är inte fri att sälja den till vem du vill. Så det finns många olika typer av ägande som alla är fullt legitima och fungerande system. Och vi har ju förresten ett system idag, fideikommiss, som är lite relaterat till det.
Att, det är samma princip som odalrätten.
Ja, precis. Du får inte sälja en herrgård hur som helst. Och den ska gå i arv till en person, den äldste, det äldsta barnet eller någonting sånt där. Och du får inte stycka upp det.
Riktigt spännande kaninhål om man vill be och läsa om hur socialdemokratin har försökt motarbeta fideikommissen de senaste 50-60 åren.
Det är ju faktiskt så att du får inte göra dina barn arvlös.
Nej, precis.
Enligt laglotten, nej.
Nej, du kan ju, du kan testamentera bort till katthem hälften av den naturliga lotten, så att säga. Men inte mer.
Precis, och det där är också en syn på ägande som också fungerar. Som kan vara en del av en kultur. Att det är så det ska gå till. Och i en annan kultur kan det vara att du är fri att testamentera hur du vill. Så det finns många olika sätt att utforma äganderätt. Och inget är mer korrekt än något annat. De ger olika resultat. Men när man säger att du ska respektera ägandet som libertarian, så gör man det väldigt lätt för sig om man inte också diskuterar vad ägande är eller vilken typ av äganderätt pratar vi om här. Och här kommer då in på någonting som jag tycker är intressant, för jag har funderat mycket på det här genom åren. Liksom. Men vad är det här egentligen? Jag gillar att gå till botten i saker och ting. Varför är 1 plus 1 lika med 2? Ja, då får man läsa.
Har du läst på om det?
Det vill jag gärna ha en egen. Ja, det har jag läst på också.
Det är bra.
Jag kan rekommendera lite litteratur om du är intresserad. Så även i den här frågan har jag grävt ner mig djupt då. Och menar att en naiv libertarianism, den pratar bara om du ska respektera egendom. Utan att riktigt prata om vilken typ av ägande vi pratar om här. För jag menar att, och det här skriver Ludwig von Mises också i en av sina böcker. Han pratar ju som att ägande är just det som ni två sa. Det är att ha rådighet över någonting. Om gästarbetarna stjäl din cykel till exempel. Du äger den inte längre, för du styr inte över den. Och hur skyddar man då? Hur skapar man då den här typen av ägande där du verkligen har rådighet? Jo, det gör du genom att tillsammans med andra bli tillräckligt stark för att skydda er egendom. Och hur gör man det? Jo, det gör man genom att ha en gemensam syn på vad ägande är. I en kultur så kanske man inte tycker att immateriell egendom kan ägas. Ja, då skyddar man inte den. I en annan kultur tycker man kanske att det är legitimt. Ja, då skyddar man den egendomen då. Men du behöver alltså en gemensam syn på ägandet. Och det här är ett fundament i en kultur. Hur man ser på ägandet. Och det ser vi också skillnad på svenskar och andra som kommer hit, att vi har olika syn på vad ägande är och respekt för ägande. Och för att kunna upprätthålla ditt ägande då, ett praktiskt ägande, så måste du alltså skydd tillsammans med dina grannar och dina närmaste. Det här kräver att man har en gemensam kultur, gemensamma värderingar, gemensam syn på ägande och att man gillar varandra tillräckligt mycket för att vilja skydda sin grannes egendom. Så att jag menar att hela den här idén om liksom respekt för ägande och ägande, det vilar på kultur. Kultur kommer före sådana här idéer då.
Ja, men det här är intressant. Det är ju, det här kanske blir en lite långsökt vinkel på det här, men det är ju väldigt inne med prepping. Och i det kan ingå mycket skydd mot elementen, kunna värma sig. Men mycket har ju handlat om att ha ett matförråd för att kunna hantera en kris i samhället där livsmedel blir en brist. Och varje gång jag hamnar i en diskussion om det här eller i ett sammanhang där man pratar om sånt här, så brukar jag provokativt ställa frågan. Min fru har börjat göra det också. Men är ni beväpnade? Och den frågan kan ju låta lite löjlig då vid första gången man hör den. Men den är helt allvarligt menad. Därför att människor har en tendens att när de ska planera inför framtiden i en specifik fråga, i det här fallet då livsmedelsbrist, så tänker man allt annat lika. Det vill säga, man tänker att det är brist på livsmedel i samhället, då måste jag spara inför en sån brist. Men i övrigt så förväntar man sig att samhället ska vara ungefär som vanligt. I själva verket är det ju så att när det är livsmedelsbrist och folk svälter, då får vi ett väldigt annorlunda samhälle. Och kan du då inte försvara ditt matförråd, så kommer någon komma och ta det.
Ja, i praktiken äger du det inte längre. Om
precis.
Du försvarar det.
Därför ställer jag frågan igen. Men är ni beväpnade? Just det här. Vi har en ordnad tillvaro just nu. Men man behöver inte rucka så mycket på den. Så hamnar man i en helt annan situation där helt andra regler gäller. Och för att man är i ett svältande samhälle där människor riskerar att dö. För att det ska fortsätta att vara, inte hemfalla åt ren våldsam anarki, så måste man ju ha enormt starka sociala strukturer och förmodligen religiösa, ja, låt oss kalla det religiösa föreställningar, är att förväxla med vanföreställningar, för det är inte så jag menar, men nej, men man måste tro på någonting, va? En moral, att ha en moral och ateism och sån här filosofidravel, det förslår liksom inte när svälten härjar. Det är ingen som bryr sig om Torbjörn Tännsjö när man håller på att svälta ihjäl. Däremot så kan faktiskt tron på en gud skapa såväl samhörighet som lägga band på så att säga att använda våld för att stjäla från sin nästa.
En betydligt vanligare fråga är ju annars inte är du beväpnad, utan har du toalettpapper?
Men jag kan ge dig lite positivt då, att vår granne här, som är lite av en sån hobbyprepper också, mer på det teoretiska planet kanske, han är väldigt glad att veta att vi har vapen hemma här. Så det är vissa tänker på det.
Jo. Bra. Sen kan man ju titta på, vad är svensk äganderätt då? Jo, men det är ju att staten har rätt till 60% av din inkomst. Det är en väldigt konstig äganderätt, men
det
kan man också ha det i en viss kultur. En av mina döttrar, hon jobbar lite frilansande då, så att hon får då själv betala sin skatt. Och första gången så bara, va? Jag får inte ens betala hälften. Ja, så är äganderätten i Sverige. Hälften tillhör andra.
Och så är det moms på det.
Ja, precis.
Och punktskatt.
Ja, precis. Jag brukar räkna med att man får ungefär 40% kvar. Då har man lite marginal. Ja, men i alla fall grunden för vidare diskussioner om ekonomi, ekonomiska begrepp. Äganderätten, det är där man börjar. Det är det som är 1+1 lika med 2 inom nationalekonomi. Gott så. Ja, vi har ett tema också att diskutera idag. Det gäller EU, eller icke-EU. Utträde. Vad tänker ni på när ni hör Swexit? Ordet är fritt.
Nu tänker jag på din kampanj såklart.
Det är fint av dig.
Ja, ja, men du har inte låtit med det undgå mig. Kan vara det. Kan man gå in och titta på.
Ja, man kan gå in på lämna.eu.
Nej, men det jag tänker med att lämna EU, jag har faktiskt aldrig varit en sån här Europamänniska. Inte ens när jag var riktigt ung. Men det har ju blivit alldeles för stort på sistone. Och gått in i alldeles för mycket saker. Och det tror jag att de flesta svenskar ändå känner av nu. När det har kommit många, men det har varit förslag om sjukvård och ni vet med jobb, vad heter det? Minimilöner och sånt där. Då börjar ju även vanliga svenskar tycka att det är lite obekvämt.
Mm. Det är alltså, jag har ju börjat nysta i det här nu. Och jag ser att det finns inte ett område av våra liv där de inte är inne och pillar och fixar och donar. Men nu har jag lite kontakt med folk som jobbar där nere. Så jag skickade lite frågor och de sitter ju i spindeln i nätet. Och en fråga jag skickade, det var den här nya ETS2 kallas det. Alltså handel med utsläppsrätter.
Mm-hmm.
Ett nytt system. Visste ni att vi hade ett utsläppsrättshandelssystem sedan 2005? Och från 2027 så ska det här utökas till transport och uppvärmning av bostäder. Förut har det bara gällt energiproduktion och större företag.
Oha,
men nu ska det alltså utökas till våra liv, våra drivmedel, uppvärmning av hus. Så jag frågar honom om det här. Men vad är det här för något? Och jag började titta på det. Han har aldrig talat så. Och ändå sitter han mitt i smeten då och har koll på det mesta. Men det finns grejer som... Alltså ingen har en överblick över det här monstret. Alla dess olika tentakler och vad den håller på med. Alltså, grundproblemet med EU som jag ser det är ju att vi tappar kontroll över vårt eget land. På område efter område efter område. Det är grundproblemet. Och det här då manifesterar sig på massa olika sätt inom massa olika områden.
Ja, det är ju helt... Det är frikopplat ifrån det man brukar kalla för verkligheten. Och det här med utsläppsrätter då, det har kommit rätt så nyligen, 2 mars här. Så varnar det så kallade bränsleupproret, va?
Mm.
En gigantisk Facebookgrupp. Jag vet inte riktigt vad det är som gör att folk går igång så på bensin och diesel.
Ja, men det är saker, det är så kallade plånboksfrågor. Det är grejer man ser varje dag om man tankar bilen. Det svider.
Jo, men samma, eller många i alla fall, som går igång på bensin- och dieselpriser och framförallt beskattningen då och avgiftsbeläggandet på de här. Jag brukar fråga dem, men du, fan, du betalar 34% i skatt till kommun och region. Vad tycker du om det? Och då dryper bara diskussionen av.
Mm.
Ja, skitsamma. Men de varnar i alla fall för att någon typ av nytt system då riskerar att få priserna att stiga till 40 kronor liten.
Ja, det är det här ETS2-systemet.
Ja.
Nu när din bensin och din diesel ska beskattas, eller förlåt, det är inte skatt utan det är någon miljöavgift då. Utsläppsrätter kommer du behöva för det här. Det är det som kostar.
Och det förtjänar ju att nämnas. Och sen så hade vi ju 2 andra exempel på vilket egentligen borde vara icke-frågor. Det är definitivt frågor som inte kräver någon som helst typ av mellanstatligt samarbete då. Det ena är någon typ av arbetstidslag då som EU har stiftat och som får mycket märkliga konsekvenser i Sverige då. Så brandmän riskerar att få konstiga arbetspass, alltså för korta arbetspass, vilket gör att de liksom aldrig får någon riktig sammanhängande ledighet istället. Det var det ena. Och nu hade det väl i och för sig kommit kanske något positivt besked om att det ändå inte blir så då. Men det andra är att åldersgränsen för att köra A-traktor, EPA, vill man då höja i EU. Vad de nu har att göra med det.
Ja. Det är som, jag tror Andreas i vår gemenskap här. Han kommenterade och sa, ja, det är ju väldigt viktigt att det är exakt samma regler för att köra EPA-traktor i Grekland som i Sverige. Självklart en ny fråga.
Precis, speciellt med tanke på vilken hastighet man kan flytta sig i EPA-traktorn från Sverige till Aten. jag kan villigt erkänna att när man, som jag och min fru, bor på landet, då har man något av en hatkärlek till EPA-traktorer. Och det går ut på att man tycker att det är trevligt och bra för ungdomen på alla sätt och vis, förutom att de sitter och åker till skolan i det där, varpå det blir liksom du får köa på landsbygden för att ta dig till jobbet.
Men jag tycker det är så värt det.
Ja, man får jämka det där mot varandra. Jag tänkte, det här EU, det är ju, för mig handlar det mest om en maktöverföring. Man för makt bort ifrån oss, folket, inte bara långt bort från där vi bor, utan man för det till och med utanför landet. Det var någon som skrev på Facebook att EU, det är när man är så förtjust i, på svenska,
when you like to be governed so much.
Så att man behöver en regering åt sin regering.
Ja, just det.
Men proportioner. Sverige har 21 län. Länet jag bor i heter Västernorrlands län. Det har 246 000 invånare. Och Sverige har 10,5 drygt miljoner invånare. EU har 450 miljoner invånare. Och här råkar vi ha exakt samma förhållande mellan Västernorrland och Sverige som helhet. I samma storleksförhållande mellan de två enheterna som vi har mellan Sverige och EU. Så att sitter man i Västernorrland då, eller i ett län dominerat av landsbygd i jämförbar storlek, och tycker att det är för jävligt att det bestäms med massa saker i Stockholm, så borde man vara en varm anhängare av Svexit.
Absolut. Och då säger folk, ja, men vi kommer inte klara oss själva. Det har gått för långt nu. Vi klarar oss inte själva längre.
Nej, hur klarar sig Schweiz, Norge med flera?
Malta.
Ja, senaste argumentet jag hörde idag. Men, ja, men de spelar i en annan ekonomisk liga än i Sverige.
Alltså, varför då tror du?
Nej, jag ställde den frågan.
Ja, nej, jag menar, jag ställde en motfråga bara till den här.
Ja, jag ställde samma motfråga. Jag ställde, vadå? Så att vi ska fortsätta spela division 4 tillsammans med resten av EU istället för att också ta oss till division 1 som de andra. Är det någonting som gör att vi måste spela då i den här ligan? Alltså, jag avfärdar hela argumentet. Men jag motargumenterade på det sättet. Ja, det är klart att vi klarar oss utan. Det folk är rädda för, det är den här mista tillgång till den så kallade inre marknaden. Den som gör att vi kan skicka grejer till Tyskland och köpa från Tyskland utan byråkrati.
Ja, nej, ingen byråkrati, absolut inte. Alltså, det är hur mycket byråkrati som helst. Det är bara en viss typ av byråkrati som är borta.
Mm. Den som ju gäller att skicka någonting över gränsen, den försvinner. Men man blandar ihop den inre marknaden med en fri marknad. Och den inre marknaden är allt annat än en fri marknad. För att få vara med i den inre marknaden så måste du leva efter EUs alla olika reglementen. Och det kostar.
Ja, den huvudsakliga anledningen till att andra länder, eller folk i andra länder, vill bedriva handel med Sverige är att det finns företag i Sverige som producerar varor och tjänster som efterfrågas i dessa andra länder. Det är fundamentet för allting.
Mm.
När BAE Systems, tidigare Hägglunds, tillverkar stridsfordon 90 i Örnsköldsvik i en orolig tid, låt säga då. Att vi lever ju i en militariseringens tid nu. Så är det ju ingen som betraktar de här pansarskyttefordonen och tänker, de där är bra. Vi har behov av dem där. Det är den där modellen vi ska ha. För att i nästa stund tänka, ja, men är vi med i samma byråkratiska handelsunion här, eller eller måste vi köpa någon annanstans ifrån nu för att, och så vidare, utan man tittar ju liksom på produkten. Och nästa fråga är, vad kostar det?
Mm.
Och är det värt det? Och det där är ju, det är basen för all ekonomisk aktivitet människor emellan liksom. Så att man kan ju hitta på tullar och artificiella hinder och försöka då ta bort kulturella hinder. Det är ju också en del av EU då. Man tror att man kan liksom tvätta bort nationella identiteter då i ekonomin, vilket naturligtvis inte går. Får jag ta en till proportionsgrej här bara? Den går jättesnabbt. Jag sa att EU har 450 miljoner invånare. Europa har 742 miljoner. Och då inkluderar man ju, det blir ju liksom, tillkommer ju Ukraina, Moldavien och Vitryssland och förmodligen delar av Ryssland också. Men EU har 450 miljoner invånare. Afrika har 1,3 miljarder. Det vill säga ungefär tre gånger så många som EU. Tänk er att en tredjedel av Afrika skulle gå ihop och bilda en union där man ska ha, ja, stå för 50% eller något sånt av lagstiftningen i de ingående ländernas, ja, av deras lagstiftning. Med alla dessa olika språk, infödingar, håller jag på att säga, stammar, folk, kulturer. Alltså en tredjedel av Afrika ska ha en union som korsar alla språkbarriärer och allting. Alltså ingen vettig människa skulle tycka att det var en bra idé. Alla skulle ju garva åt den. Men i Europa så har vi den.
Ja, det är ju lika stora skillnader inom EU som det är inom Afrika vad gäller.
Precis.
Mentalitet och kultur och värderingar. Syn på egendom, inte minst, som vi pratade om tidigare. Vi har i EU den här, vi har ju medlemsavgift som vi betalar. Och den växer ju varje år. Och den är uppe i nästan 50 miljarder nu per år. Av den här så betalas det tillbaka cirka en tredjedel ungefär. I varav 40% av det som betalas tillbaka, den tredjedel som betalas tillbaka, av den så går 60% till jordbruket, eller ja, jordbruksverket eller vad det heter. Och 40% till diverse myndigheter som Migrationsverket till exempel. Ett universitet för diverse olika projekt och så. Jag hävdar att det är en minus, återbetalning är en minuspost. Det var bättre om vi inte fått tillbaka de pengarna. Men i alla fall, de som under alla år har varit de största, ja, ska man säga, som har fått ut mest av EU, det har ju varit jordbrukare på grund av de här stora omfördelningssystemen. Och då är det intressant att se att det är bönderna som protesterar runt om i Europa nu. Alltså de som historiskt sett har varit de största vinnarna på systemet protesterar. Därför att det trots dessa bidrag knappt går att driva jordbruk med vinst. På grund av alla regler som läggs på jordbruket. Det visar ju att inte ens de som tjänar mest på det här klarar av att leva med alla de här reglerna. Idag skulle jag ju säga att de som tjänar mest på det här, det är ju den här gröna industrin. Massor av EUs pengar går till, ja, vindkraftverk och diverse olika omställningsprojekt. Då. Men de traditionella näringarna, jordbruket och så vidare, de kan inte ens driva det med vinst längre. Så att värdet av den här inre marknaden försvinner ju i takt med att reglerna ökar hela tiden. Och varje år kommer nya regler, och jag läste i DI att de kallade år 2024 års regelbörda, de nya reglerna 2024, de kallas för en regeltsunami. Och det är en ganska bra beskrivning. Så att jag skulle hävda att den ekonomiska nyttan med EU, den finns inte. Inre marknad eller ej. Den biten är över. Så vidare du inte bygger vindkraft eller grönt stål eller någonting sånt där.
Det är också en grundläggande fel, alltså rent felaktig uppfattning att EU skulle vara det som möjliggör handel och samarbete. Du kan ju samarbeta inom massa andra ramverk med andra suveräna stater som du inte ingår i något annat samarbetsförbund med, om de frågor du behöver samarbeta om.
Ja, precis. Varför ska vi ha gemensam politik? Varför ska vi ha gemensam utrikespolitik bara för att vi ska kunna handla med varandra?
Nej, men det är jättekonstigt. Det här är ju inte tanken från början. Det kanske var tanken från början, men det var inte så unionen såg ut från början, utan det har bara växt till något helt annat.
Ja, precis. Men redan när vi röstade för inträde i EU för 30 år sedan, så fanns det ju, så var det tydligt att man skulle bilda en politisk union. Men de som röstade, inklusive jag själv, förstod nog inte vad det innebar.
Hur var argumentationen då, 94? Jag var för liten.
Argumentationen var så att det är roligare att säga ja.
Just det.
Eller egentligen, det var faktiskt argumentationen för euron. Men det var inte långt därifrån som argumentationen för medlemskap i EU gick. Alltså det var väldigt ytliga argument. Men de huvudpunkterna var den att det var just de ekonomiska. Vi ska få en gemensam marknad utan hinder. Vi ska få fritt flöde av arbete och kapital. Och av europeer. Så vi fick en inre marknad. Men den var inte fri. Jag hade hoppats på en fri marknad. Det var det jag förväntade mig.
En fri marknad på den inre marknaden. Som ju i själva verket är världens mest effektiva tullunion.
Ja. Det är världens mest reglerade gemensamma marknad. Så att någon fri marknad fick vi inte. Jag hade hoppats på det här som man lovade då, att fritt flöde av varor och tjänster. Ja, okej. Okay. Men det är inte fritt. Fritt flöde eller fri förflyttning av europeer hade jag hoppats på. Nu ser vi att det inte är europeer som flyttar sig fritt inom EU, utan andra folk. Och sen sålde man också in det här med fritt flöde av kapital. Det vill säga, det skulle vara lätt att skicka pengar utomlands. Sist jag försökte skicka 300 kronor till Danmark så fick jag fylla i formulär på banken. Varför jag skulle göra det här plötsligt.
300 kronor?
Ja. Mm. Jag skulle betala för en internetdomän. Så att allt det här som man lovade har vi inte fått. Plus att vi har fått en massa andra saker som vi inte ville ha.
Jag tycker det är viktigt här för lyssnare då, som är lite yngre, att gå tillbaka till, om vi går tillbaka till 94. Och själv hade jag gick ut gymnasiet då, väntade på att göra värnplikten ungefär. Det hade bara gått 5 år sedan muren föll, järnridån.
Unga lyssnare kanske inte vet vilken mur du pratar om ens.
Nej, ja, det är nog lite för omfattande att gå in på det nu. Men världskommunismens kollaps helt enkelt. Och i Sverige så på alla områden utom det idrottsliga så befinner vi oss i någon slags all time low för nationalism. Nu kommer världen bli fri. Vi behöver inget militärt försvar längre. Och det är i en sån naiv föreställningsvärld som man propagerar för att avskaffa vår gränskontroll. Och man gör ingen som helst riskbedömning av det här innan. Samtidigt så, vilket ju är någon slags ödets ironi, så pågår ju då krigen på Balkan då. Alltså, man kan säga det. De blir ju arga då, Balkanerna, om man kallar det för inbördeskrig inom Jugoslavien. Men det var ju Jugoslavien som faktiskt föll sönder då på ett inte fredligt sätt. Och det dog väldigt många människor, både soldater och civila i de krigen. De skapade ett enormt överflöd på vapen som sen letade sig till Sverige och enkelt flödade in här när det inte längre fanns några gränskontroller. Och hamnade i händerna på gängkriminella var det led. Så att det var ju ett extremt naivt Sverige. Det är en naiv tid. Och sen så är det också en annan egenskap den här tiden som är viktig att lyfta fram. Det fanns inget internet annat än några datasalar på KTH. Det vill säga, det fanns inga speciella digitala hjälpmedel i vardagen. Det var krångligt med olika valutor. Och många människor hoppades ju att det skulle, om vi blev en del av EU och allra helst då, anammade euron, så skulle vi, det skulle bli så enkelt alltihopa. Och det sjuka är ju att sen kom internet och alla digitala betaltjänster och så vidare, och helt plötsligt så var det här en icke-fråga, därför att man, ja, lite dumt uttryckt, så datorn bryr sig inte om vilka valutor man flyttar, va? Det är samma knapptryckning, går lika fort. Så att jag har själv suttit och importerat grejer från kontinenten, och att jag köpte med kronor i Euroland, fanns en enda sak att bry sig om, och det var växelkursens fluktuationer. Allt annat är inte ett praktiskt problem. Så att, ja, det var en konstig tid när Sverige blev med i EU, måste man nog ändå konstatera så här i efterhand. Och idag så står vi med alla de här negativa konsekvenserna, och det är en obehaglig situation helt enkelt.
Och saken är att mycket av det som vi ville ha då hade vi ju redan egentligen.
Och vad var det?
Alltså, att resa runt i Europa var inga problem. Folk tågluffade, man köpte en interrail-biljett så åkte man tåg runt om i hela Europa. Man hade ett pass med sig, fick visa upp passet. Och hur jobbigt var det? Så att, vi hade ju i stort sett redan fri rörlighet, och speciellt som svensk. Vårt pass var ju aldrig något problem att komma in någonstans. Flytta pengar, okej, det var lite jobbigt med valuta. Jag skulle inte ens använda ordet jobbigt, det var lite mäckigt skulle jag säga. Men det var ingenting... Den kostnaden var liten i jämförelse med att tappa kontroll över vår egna valutor, vår egen sedelpress. Och skicka varor och tjänster var ju heller inga problem. Okej, man kanske fick betala tull någon gång, men ja, det var internationell handel, det uppfanns inte med EU, den har funnits alltid. Så att vi hade redan allt det där som vi ville ha.
Det är väldigt lätt för oss att döma nu hur man tänkte då. Men jag funderar på vad det var vi verkligen ville åt. Alltså, förenkling säger du nu att det var ett argument. Jag tänker att man vill vara en del av det som de andra nere i Europa gör.
Mm, jo, det var ju också en känsla att vi ska tillhöra Europa. Och vi är en del av Europa, så det är klart att vi ska vara med i det här då. En annan faktor, det var att det fanns ju som vanligt missnöje med svenska politiker. Och då tyckte man det kunde vara listigt att flytta över ansvar från dem till en högre och mer intelligent nivå.
Kan ha lite. Om man har sett liksom Tysklands och Frankrikes politiker på 80-90-talen, så blir man väl lite mer imponerad.
Ja, men jag skulle säga att det är aldrig ett argument att lämna ifrån dig självbestämmande till en högre nivå. Utan då är det bättre att man sparkar sina egna och tar hand om det på hemmaplan.
Ja, men så tycker ju vi, ja. Men jag kan förstå den psykologiska tanken hos gemene man 1994.
Jo, absolut.
Ja, men det var ju så. Och om man tänker, svensk borgerlighet med undantag för Centerpartiet har ju varit fixerade vid EU och tyckte att det var ju jätteviktigt. Och när man betraktar EU idag som en överstatlig koloss, byråkrati, den rör sig ju i riktning mot någon slags milt Sovjetunionen, så är ju det här, blir ju det här oförståeligt, det här agerandet. Men ändå så fortsätter ju Liberalerna till exempel då, med ett rent självskadebeteende.
Med en dåres envishet.
Ja, men när jag tänker efter så här, på liksom, hur tusan kunde... Ja, framförallt moderater, liberaler och kristdemokrater. Hur kunde de vara så totalt fixerade vid det här? Och jag tror att Carl Bildts, den här boken han skrev, det är väl hans biografi.
Hallen och svensk-europé.
Exakt. Den titeln säger nog väldigt mycket om hur borgerligheten såg på det här, att de de ville liksom få sin egen världsvana, eller påstå egen, den världsvana de själva uppfattade då att de hade. Den skulle liksom få blomma ut då med EU på något sätt. Så här, i grund och botten någon slags dåligt självförtroende. Och så såg man väl det här som ett alternativ då till ett sätt att få socialdemokratin att framstå som lite osexy helt enkelt. Så att, för de var ju skeptiska, stora delar av socialdemokratin. Det fanns ju inte konsensus där om EU. Ja, vilket är svårt att tro idag då, men så var det ju.
Men Ingvar Carlsson var väl ändå för?
Jag tror det, men jag kommer inte riktigt ihåg.
Jag har vaga minnen.
Men det fanns flera inflytelserika socialdemokrater som var emot. Jag kan inte nämna några namn, va? Det här är så länge sedan. Men det var inte en självklar fråga.
Jag
får
med att Göran Persson var emot. Absolut. Han var inte riktigt lika framträdande då, men att det är en sån där grej som har förföljt honom. Men jag kan ha fel.
Ja, det var så länge sedan jag minns de detaljerna. Om det var så att, samma som i NATO-frågan, att sossarna bytte fot eller någonting sånt där. Jag ska inte svära på det, men jag har ett svagt minne av att det var någonting åt det hållet. Lätt att ta reda på för den som vill googla lite.
Centerpartiet var ju väldigt, jag menar, de ville ju inte att det skulle bli en bro till Danmark.
Mm-hmm.
Så det är ju ett parti som har... Det har ju förändrats nästan bortom fattningsförmåga. Vilket också tyvärr visar hur man då kan koka groda på väljarna jättesnabbt, så att säga. Att du kan ta ett etablerat parti och så kan du bara på några mandatperioder förvandla det till något helt annat. Och därför, med det sagt, så tycker jag att alla som lyssnar måste ha klart för sig att det finns ingen bortre gräns för skamlösheten hos de här partierna. De kan vända kappan efter vinden blixtsnabbt. Och tyvärr så kommer stora delar av väljarkåren att gå på det tricket.
Mm.
Och det gäller även Sverigedemokraterna. Nota bene, va? För att det är bara att titta på EU-frågan och NATO. Det är två jättebra exempel.
Så är det. Och då har vi inte ens berört den gröna given som EU vill omdana hela EU, alla EU-länder med. Och det är ju en väldigt, väldigt omfattande paket av idéer. Där det ingår det här ETS2 då med utsläppsrätter för drivmedel. Och den här naturrestaureringslagen som kom här nu i förra veckan som påverkar 20% av svensk åkermark. Det är väldigt, väldigt omfattande saker man håller på med här. Men jag tror att vår tid börjar närma sig sitt slut. Vi kanske får anledning till att återuppta diskussionen om EU. Det var faktiskt en lyssnare som bad oss prata lite om det här. Jag hoppas att han har fått lite till livs i alla fall.
Men jag tycker att vi kan uppmana alla som är intresserade också att läsa på lite om bakgrunden till EU och också se hur långt ifrån det numera är mot vad det en gång var. Återkoppla lite till det när vi gick igenom skattesystemet. Alltså hur någonting utvecklas över sikt, att bara äta sig mer och mer in i allting.
Det är också intressant att göra en parallell med USA. Hur det har utvecklats sen det grundades för 250 år sedan.
Mm.
Och EU försöker göra om det tricket. Fast på 30 års tid. Eller kanske 50 års tid i alla fall.
Ja, så det är ju till och med uttalat hos vissa att man vill ha det så. Och ha det i USA som ett föredöme.
Ja. Man vill göra ett EUSA. Men det blir mer och mer likt ett EUSSR.
Mm. Ja, det är också någonting att modellera sig efter.
Nej, men det där centralstyret är väldigt, väldigt starkt. Och delstaterna får allt mindre att säga till om.
Det som de politikerna själva säger, bland annat den härliga Alice Bah Kuhnke, hon heter nog bara Alice Bah nu för tiden. Samarbete. Nyckeln till allt.
Ja, det är just det. Man behöver inte ha gemensamt politiskt styre bara för att man samarbetar.
Hon är ju fruktansvärd.
Ja, hon är rolig att följa för det. För att det är så, då vet jag, då kan jag tycka tvärtom.
Nu varnar jag, för jag tänker säga något misogynt nu. Alltså, det enda vettiga Alice Bah Kuhnke har gjort, det är att visa upp sina företräden för 20 år sedan eller vad det var. Det, utöver det så har hon knappast producerat något av värde.
Nej, men hon var ju bra i Disneyklubben, tyckte jag.
Ja, hon kan återgå till Disneyklubben.
Det var inget fel på det. Gjorde hon ett utvik? Det minns inte jag.
Jo då, hon rökte cigarr och hade läderkläder på sig.
Små läderkläder.
Ja.
Ja, men ja, det som är ändå bra med det här är att hon kan ju inte påverka så mycket.
Nej, jag vet inte.
Hon är väl en... Hon måste ju betraktas som en föredättning nu.
Hon sitter ju i parlamentet, lyfter lön, är nöjd med det.
Hon åker väl ut nästa omgång.
Det lär hon ju vara. Jo, vi kan väl ge en cliffhanger. Låt oss återkomma i nästa avsnitt med vilka ekonomiska villkor Alice Bah Kuhnke lider av i sin roll då i EU.
Mm, kan vi göra. Jag har lite data.
Det är perfekt. Vad tjänar de här människorna? Vad har de för skattelättnader eventuella? Vad gäller för traktamente och bostäder och så vidare?
Alltså det där är så äckligt, vilka skattelättnader de har. Från början lönen då. Alltså,
Ja, inte avslöja nu.
Nej, jag ska inte säga något.
Jag skulle vilja avsluta med en lite historisk tillbakablick här på temat. Vet ni vad som hände för 500 år sedan ganska exakt? 6 juni 1523.
Gustav Vasa.
Just det, han valdes till Sveriges kung.
Mm.
Jag har mycket att säga om Gustav Vasa som inte är så smickrande. Men i och med det så lämnade Sverige Kalmarunionen. Som är en skapelse inte helt olik EU faktiskt. Och efter 126 år återfick vi då vår självständighet. Och det här högtidlighåller vi än idag med nationaldag, flaggor, Vasalopp och minnet av Stockholms blodbad, en ny film som kom för inte så länge sedan. Så förra året, 2023, så borde vi haft ett 500-årsjubileum med pompa och ståt. Under ett helt år. Såg ni något sånt?
Alltså, inte jättemycket. Men eftersom jag är historieintresserad så var det ju en del snack kring detta ändå. Men det var ju inte något, vad ska man säga, formellt.
Det var inget formellt, nej. Precis.
Det var väl det typ som att Stockholms stad uppmärksammade lite. Men inte som på riksnivå, nej.
Nej, och det tycker jag väl om man kanske borde ha gjort. Men det kan ju vara så att man inte vill väcka idéer hos folket idag om någonting liknande då. Redan på sin tid så hade Kalmarunionen många motståndare. En av de mest kända är då Engelbrektsson. Och det gjordes något sånt här folklustspel eller ja, vad det nu hette på den tiden. Där man som hyllade då Engelbrekts kamp mot förtrycket under den här unionen. Kalmarunionen. Och agiterade då för nationell frihet och självbestämmande. Och i det här spelet då så hade man en visa som heter Biskop Thomas frihetsvisa. Och det finns knappast någon stor svensk kompositör som inte har gjort en egen tonsättning av den här. Och det är den också vi använder som vignett till den här podden. Så lyssna gärna på den texten. Men jag ska läsa tre verser ur den där. Och den går så här. Frihet är det bästa ting som sökas må all världen kring av den som frihet kan tåla. Du som har din frihet kvar, håll den fast i gott förvar, ty frihet är som falken. Och den som ger vår frihet upp, han ska gripas om sin huvudtopp och kastas in med skalken. Vet du vad skalk är för något? En skurk. Så, den som ger upp vår frihet ska gripas om halsen, nacken och kastas in med skurken. Något att tänka på när ni nu hör visan här i avslutningen. Ja, därmed tackar vi för oss den här gången. Så återkommer vi snart igen. Hej på er.
Hej då.
Hej då.